Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, hallå! Jag vill berätta att vi har ett betalt samarbete med Tre.
Det är otroligt!
Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Otroligt trevligt att skaffa sig ett barn.
Va?
Du vet, när man skaffar ett barn, då är de först väldigt, väldigt söta.
Ja.
Och sen blir de tonåringar.
Va?
Man älskar dem såklart fortfarande överallt annat. Men du vet hur det kan vara med tonåringar. De bråkar. De nästan hatar sina föräldrar. De vill hålla på med sociala medier, inte sina föräldrar.
Men det kan väl inte komma som en överraskning?
Absolut inte. Men igår, Måns, håll i det, kom in tonårsdotter in till mig och sa: du, Anders, jag har ett tips till er podd. Jag har läst lite om hur man stylar sig inom renässansmåleri.
Va?
Sen berättade hon lite om hur vissa gula nyanser var väldigt svåra att återskapa på duk. Och att vissa gula pigment var extra dyra. Så om man målar citroner just, då stylar man sig lite. Kolla på mig, jag har citroner.
Intressant.
Absolut, om det är sant, det vet jag inte. Jag har inte hunnit kolla upp det. Men så kan det också vara att ha en tonårsdotter. Att de inte bara hatar den, utan ibland berättar de lite varför man liksom gärna avbildade skurna citroner inom renässansmåleri.
Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Och en annan sak som faktiskt är otrolig, det är det där som jag berättade tidigare, att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Och en viktig sak att säga är att det där gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Ta reda på mer hur Tre bygger ut sitt nät på tre.se.
Och lite mer om citroner.
Fråga Anders och Måns.
Älsklingar, ni lyssnar på Fråga Anders och Måns, den där podden som vi gör tillsammans. Ni skickar in frågor och vi försöker besvara dem och sen rättar ni oss.
Ja.
Så det är minst lika mycket ni som vi som gör denna podden. Och med vi, då menar jag mig, Måns, och dig, Ankan Johansson.
Ja,
hej Anders,
hej.
Hur står det till?
Det är bra, jag är nyss hemkommen till Malmö.
Från?
Stockholm, jag är uppträtt på Raw Comedy Club.
Oj, vad tufft.
Ja, lika roligt varje gång. Dels att uppträda såklart, men att jag ska stå och uppträda på en scen som ska vara lite rå, Måns Nilsson, jag är inte rå. Jag är lika rå som ett kokt ägg. Det är lite som att be Måns Nilsson ställa upp i sumoblottning. Ja, det kommer bli underhållande, men det är ändå tydligt att någonstans är det något som är fel.
Det kommer bli underhållande av fel anledningar kanske.
Ja, det är som helst väldigt roligt. Vad har hänt dig sen sist?
Jag har blivit av med mina AirPods.
Nej, det är så lätt hänt. Man tar ur dem ur det där elektriska fodralet och lägger dem i fickan och tänker, kommer ni ihåg dem? Så gör man inte det.
Jag har blivit av med hela fodralet och allt. Och det smärtar mig att erkänna.
Mm-hmm.
För jag är inte en person som blir av med saker.
Nej, du är ingen slarver.
Jag är mer en person som hittar saker. Men nu har jag alltså behövt återgå till hörlurar med sladd.
Ja.
Som om det var 1800-tal.
Mm.
Som om jag precis sålt tillräckligt många jultidningar för att få min första freestyle.
Mm.
Dessutom har jag i veckan varit tvungen att göra trädgårdsarbete.
Ja, det tycker du om.
Åh, vad trårensat ogräs, refsat, säkert hörat. Fy fasiken, vad tråkigt.
Mm.
Men så fick jag också klippa buskar med en ganska stor elektrisk häcksax.
Ja, ja, en sån där sågtandad sak.
Och det var faktiskt ganska roligt. Alltså, vad jag köttade! Buskarna hade ingen chans! Till slut var det nästan bara stam kvar. Jag klippte ner som svensk filmcensur på 70-talet.
Ja.
Oj, 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 oj. För några år sedan så såg jag Johan Glans stå uppe om hur han använde precis en sån där elektrisk häcksax och råkade klippa av sladden.
Ja, jag har gjort det själv.
Ja, det gjorde
jag.
Det är nog lätt hänt.
Ja.
Jag fnissade till gott när jag upptäckte att min häcksax då hade en superkort sladd. Alltså, typ 20 centimeter bara. Så kort att det inte går att klippa av.
Nej, man klipper av förlängningssladden.
Ja, det är ju det att häcksaxen är elektrisk så den behöver ju någon typ av sladd.
Ja.
Och Anders trodde att jag lyckades klippa av den här förlängningssladden.
Ja.
Sladden fladdrade fram.
Aha.
Jag klippte i den.
Ja.
Men den gick inte av.
Nej.
Yes. Ja. Yes, yes.
Men den är farlig nu.
Nu är den livsfarlig. Den borde kasseras. Däremot, en stund senare, så klippte jag fanta mig av min hörlurssladd. Musiken tystnade tvärt. Ja. Jag tittade ner på en stump av en vit sladd som hängde och dinglade under min haka.
Ja.
För arglikt.
Ja.
Så nu har jag varken AirPods eller hörlurar.
Det kan vara ganska jobbigt att rensa ogräs och man får inte glömma att alla heller inte har hälsan att sitta på huk i flera timmar och för att ta upp de här envisa ogräsen som tar sig upp överallt.
Har det hänt något mer sen sist, Ankan?
Nej, hänt och hänt. Du vet, Måns, en hel karriär så har jag, men också vi, skojat om allergiker.
Mm, just det, att det var mesigt att vara allergiker.
Ja, jag minns när vi började göra sketcher för första gången på Radio AF, alltså studentradion i Lund. Det är nästan 30 år sedan och vi gjorde en topplista med mesiga allergier. Dammallergi vann, minns jag.
Gräsallergi var nog med.
Sen har de 30 kommande åren innehållit ständigt, inte jättetätt men väl glest återkommande, till lika orättvisa retsamheter riktade mot allergiker. Det är så jävla mesigt att vara allergisk, eller hur?
Ja, det är överkänsligt.
Ja, du och jag har ju inga allergier.
Nej.
Det vore ju nesligt om jag nu blev allergisk.
Mm.
Nu när jag visat små doser svaghetsfrakt konstant i 3 decennium.
Mm.
Jag har blivit allergisk.
Har du det?
Det är ingen fara. Men nu är det ju vår och lite av en pollenchock. Och jag blir liksom lite förkyld varje gång jag går ut. Det rinner lite i ögonen och i näsan och jag nyser. Sen är jag inomhus en stund och då är allt lugnt igen.
Har du identifierat vilka som är den boven, pollenboven i dramat?
Utomhus. Mm. Jag sållar mig alltså till skaran av människor med bristande förmåga att överhuvudtaget vistas utomhus.
Utomhus? Nu, ja. Som ju var den plats där våra förfäder befann sig allra mest.
Ja. Nu är det ute. Jag är en mes. En supermes.
Ja.
Nu börjar vi svara på lyssnarfrågor.
Jag hade på känna att du var en mesankare.
Att jag skulle ge upp.
Där björkarna susa sin vilda sommarsång och ängen av rosor blommar.
Dags att svara på lyssnarfrågor och jag inleder som vi ofta gör nu för tiden med vårt forum för de lite korta svaren. Nämligen
3-3-3 snabba.
Hej, varför heter det källsortering? Kan det vara för att när sortering av avfall initierades i Sverige så skedde det i källarlokaler? Kanske var det Käll som var upphovsman? Eller kommer det att man sorterar vid källan? Tack för en fantastisk podd, hälsningar Micke i Linköping. Vad tror du, Måns?
Det fanns tre teorier där i frågan.
Ja.
Att det var någon som hette Käll som kom på det.
Ja.
Att man sorterar vid någon källare. Eller i en källare.
Ja, eller vid källan.
Källsortering. Jag vet inte riktigt.
Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit. Alltså i till exempel hushållet. Alltså man sorterar vid källan. Så om du är hemma så är källan till soporna hemma. Hemma är sopornas, kan man säga, hälsobrunn. Det vill säga källa. Fråga 2!
Nej, men vänta. Jo. Alltså,
aha.
Förlåt.
Aha.
Men de här förpackningarna jag kastar.
Aha.
Min lägenhet är inte källan.
Nej.
Till men, de här förpackningarna.
Nej, men de är källan.
Någon
de är
fabrik. Källan,
men det är ju hemma hos dig. De blir i sopor. Innan så är de förpackningar.
Ja, okej okay då. Ja.
Fråga 2!
Vi borde byta namn på det där.
Fråga 2.
Källsortering.
Vi går vidare.
Hemmasortering.
Fråga 2. Hej, tack för
det. Från och med nu så heter det hemsortering. Fråga 2.
Tack. Var kommer egentligen uttrycket vojne, vojne ifrån?
Wow.
Det brukar användas när något är lite galet. Typ, vojne, vojne. Nu tappade jag smörgåsen och smöret kom neråt. Tacksam för svar, Robert.
Är det ett finskt uttryck?
Säger du ofta vojne, vojne?
Nej, jag gör inte det. Jag ska börja. Jag tycker det är fint.
Mm, känner du till uttrycket?
Ja, såklart. Ja.
Jag säger det ungefär lika ofta som jag uppskattar ljumna mellanrätter. Det vill säga aldrig. Men jag uppskattade när jag gick i sjätte klass och gjorde roliga timmen. Då skrev jag en pjäs där en av karaktärerna sa Vojne, Vojne. Sen tvingade jag Magnus Olsson att säga de replikerna. Mm. Sen dess har jag inte använt det. Så här skrev Dagens Nyheter 2014. Vojne är förmodligen bildat av voj, som är ett uttryck för jämmer och klagan. Vissa menar att voj delvis är svenskt, delvis inlånat från finskan och samiskan. På finska kan man beklagande säga voj, voj i betydelsen oj, oj. Men också voj, ne i betydelsen vad synd om dem.
Ja, men det är ju voj, ne är ju voj, ne. Det är ju rakt av ju.
Så här säger P4 Västernorrland.
Att utropsordet Vojne blev känt och spritt kan bero på att det användes ett flertal gånger av Hans Alfredsson i en sketch av Kardemumma, den stulna filten, i ett tv-program år 1983.
Ja, där har vi lite kort om uttrycket Vojne, Vojne. Fråga 3. Hej, jag har tänkt på sallad en del. Bra start på ett brev, eller hur? Vad är sallad? Finns det en definition av sallad? Om ett blad är ätit, blir det då automatiskt sallad? Måste sallad vara en ört, eller kan det även vara trädens blad som ibland blir sallad om de är ätliga och välsmakande? Adjö, Anders Sköld.
En gång så hävdade jag att det, alltså liksom att det salladsblad kunde heta salat.
Mm.
Och du hånade och hånade och hånade mig.
Mm.
Och så var det jag som hade rätt.
Mm.
Men sallad är väl en maträtt? Sallad är väl något man tillaga.
Låt oss städa upp i den här röran. Vad är sallad?
Salladsdjungeln.
Ja, ja. Vad är sallad och vad är salat? Som sagt, en gång retade jag dig för att du sa, haha, sa du salat? Salater har man i sallad, men är alla blad som är ätbara salater? Vi ska reda upp. Alltså, sallat, eller salat, är det svenska namnet på släktet korgblomiga växter.
Mm. Mm,
och här har vi då isbergsallad och huvudsallad. Och så det är gamla kulturväxter som man har odlat då i tusentals år. Sallad, det är alltså maträtten som brukar innehålla salat. Sallat, eller salat, växten, sallad, maträtten. Och grönsallad, det är ju maträtt. Så hittar du ett gott löv och det ligger i en maträtt, ja, då är det sallad. Så att alla blad som går att äta kan bli sallad. Men kan det bli salat? Nej,
Nej det kan inte.
Det är ju ingen korgblommig växt.
Kan man ha kött i en sallad?
Absolut, det finns väl köttsallad och skinksallad.
Kan man ha lampa i en sallad?
Nej, kan man ha väska i sallad?
Väska?
Ja.
En väsksallad.
Det går inte för att det är ingen maträtt längre.
Nej,
så det... allt kan inte bli sallad.
Nej.
Nej.
Det är vi överens.
Det var... Ska du göra ingen nu?
3-3-3.
Nej, vi kör den riktiga. Det blev inte bra.
3-3-3-3. Snabba.
Oj, 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 Ankan. Spänn fast dig.
Mm-hmm.
Axel från Umeå har skickat en fråga. Hej fina Anders och finfina Måns.
Oj.
I er systerpodd Stormens utveckling menar programledaren Ola Söderholm i två olika avsnitt att han inte vet vad en minotaur är. Vilda sammanblandningar med kentaurer förekommer. Red gärna ut detta, för min bror vill inte lyssna på deras podd på grund av detta. Kram, Axel från Umeå.
Mm-hmm.
Ja. Jag reder gärna ut det här.
Ja, det är ju lite av ditt mellannamn. Jag reder ut det här.
Måns, jag reder ut det här.
Nilsson. Mm.
Och så får vi hoppas då att Ola lyssnar. Om du lyssnar, Ola, så hej Ola.
Hej.
Trevligt att du lyssnar. Om du inte lyssnar så får jag väl ringa upp Ola och dra det här över telefon då.
Ja.
Han kommer att bli överraskad.
Mm, och lite glad.
Det tror jag. Vad är en minotaur? Vad är en kentaur? Och vad är skillnaderna? Vet du det, Ankan?
En kentaur är ju en häst med människohuvud. Eller någon slags ox, det är djur med människohuvud. En minotaur är tvärtom. Alltså det är en häst eller kossa någonting med människokropp.
En kossa med människokropp. Den ondsinda minotauren. Ja. En kossa med...
Ja, om man satt ett kohuvud på dig och tog bort ditt huvud, då skulle du bli en minotaur.
Ja, men hade du fortfarande gjort en podd med mig?
Absolut. Den hade varit världsunik.
Både minotaurer och kentaurer är varelser i grekisk mytologi.
Ja, och finns det något som jag tycker är tråkigare så, är det, så finns det nog inget annat.
Då är det synd om det annars, för jag kommer att prata nu i 20 minuter om grekisk mytologi.
Ja, det intressanta med det här är att jag tänker så här, lyckas du fånga mig så har du gjort ett bra jobb.
Mm.
Kroppen reagerar så här som när man ska gå in i brännässlor. Nej, jag vill inte gå in i det här området, känner kroppen. Ja.
Minotaurus är ett monster som är hälften tjur och hälften människa.
Mm.
Människokropp med ett tjurhuvud.
Rätt!
Du sa en kossa.
Men kossa och tjur är samma.
Kentaurer är tvärtom. Ja. De har en hästkropp med en människotorso som sticker upp längst fram där hästens hals normalt skulle börjat.
Mm-hmm.
Så minotaur är människokropp med tjurhuvud och kentaur är hästkropp med människohuvud. Om du fick välja, Anders, vad skulle det vara?
Ah, kentaur.
Själv skulle jag fortsätta vara människa.
Klassiskt, klassiker. Eller hund eller kattmänniska. Vilket, jag är mest människa. Jag har åkt hit på den förr.
Jag sa inte att du var tvungen att välja.
Nej.
Men från och med nu så måste du alltså gå till en hovslagare då bli skod. Du har fyra ben, du måste köpa två par gympa då om du ska matcha. Mm-hmm. Du hänger armar längre, bara ben med hova så du kan inte använda touchscreen. Det är ju ett stort minus i dagens samhälle. Du får gå tillbaka till mobiltelefon med knappar, superstora knappar. För då kan du inte finlira med hovarna direkt.
Doro.
Du får ha sådär Doro-mobiltelefon för hästar.
Mm-hmm.
När du kommer hem sent om kvällen så kommer det låta jättehögt i trapphuset. När du klapprar upp för trappan, grannarna kommer vakna och klaga. Det kommer uppstå många problem, Anders, som kentaur. Det positiva är att du är väldigt stark. Kan hjälpa till i jordbruket om alla traktorer plötsligt går sönder. Men det är en klientröst. Övervägande nackdelar. Jag kommer fortsätta berätta om minotaurer och kentaurer, så får vi se om du ångrar dig och vill byta över till minotaurer.
Nej.
Då säger du bara gnägg.
Nej.
Vi provar en gång.
Ja, okej. Nej.
Vi provar en gång.
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 Du får
kan det låta.
Du får inte mig dit. Du får mig inte dit. Nej. Okej.
Okay. I grekisk mytologi fanns det bara en enda minotaur. Monstret Minotauros. Den var som sagt hälften tjur, hälften människa. Vad tror du då den åt för mat, Anders? Gräs som tjurar eller en blandad kost? Pasta carbonara och bimbimbap som vi människor?
Ja, jag tror på en blandad kost.
Minotauros åt bara människor.
Ja.
Och det var det som gjorde den extra farlig.
Det hade du inte ens som alternativ.
Nej.
Du hade hö eller bimbimbap och så var svaret människor.
Jo.
Ja. Du försöker sätta dit med hela tiden.
Kentaurer då?
Aha.
Ja, om det bara fanns en minotaur så fanns det många kentaurer. De är en helt egen djurart.
Nej, de är en fantasidjurart.
Ja. Inom grekiska mytologin är de helt egen djurart. De är relativt smarta. Äter liknande saker som människor.
Mm-hmm.
Jag antar att man åt mycket moussaka i antikens Grekland.
Jaha.
Det är en gissning.
Men mycket aubergine i moussaka.
Det där var skillnader mellan minotaurer och kentaurer, men det finns också mycket likheter.
Jaha, och den största är väl att båda är hälften ett djur.
Båda är antagonister till hjältarna i de här historierna, de här myterna. Och båda skapades av gudarna som ett straff.
Mm. Det var mycket straff i den grekiska mytologin.
Ja, så är det. Luta dig tillbaka, Anders.
Mm-hmm.
Nu ska du få höra myten om Minotaurus.
Mm-hmm.
I en något förenklad och kanske till och med förbättrad version av Måns. Det är jag som reder ut saker, Nilsson. Mm-hmm. Kung Minos av Kreta tävlade med sina bröder om tronen. Han bad guden Poseidon om hjälp och som en symbol för sitt löfte att hjälpa till skickade Poseidon en snövit tjur till Minos.
Mm.
Man kan tycka att det här var lite omständigt. De hade kanske kunnat skriva ett avtal eller bara tumma på det, eller att Poseidon skickade något annat som var kritvitt.
Mm.
Kritvitt A4-papper.
Ja, det blev en kritvitt djur.
Ja, precis. I vilket fall. När Poseidon skickade tjuren så berättade han klart och tydligt för Minos att Minos skulle offra den här tjuren åt Poseidon. Anders, tror du att Minos gjorde det?
Nej, det handlar ju om hämnd, så det tror jag inte Minos gjorde.
Nej, Minos blev väldigt förtjust i den här vackra tjuren.
Usch, han var lite snuskig, Minos.
Jag vet inte om han blev förtjust på det sättet, men han ville ha kvar den snövita tjuren och ville inte röra en offrare istället en annan ful tjur. Anders, jag tror att Poseidon tog det här.
Jag tror han tog det med vrede.
Just det, just det. Poseidon blev rasande och hittade på ett straff åt Minos. Mm. Ett ganska långsökt och komplicerat straff. Poseidon fick Minos fru Pasifae, kanske det uttalas, jag är inte helt säker, Pasifae, att bli vansinnigt förälskad i den snövita tjuren.
Amen.
Hon bad den kända uppfinnaren Daidalos att tillverka en ihålig ko av trä.
Daidalos är han som också är känd från SVT Barnkanalen.
Framförallt är han kanske känd för att han var far åt Ikaros och uppfann de här värdelösa vingarna åt Ikaros,
ja,
som
absolut
smälte i solen.
Ja, men och efter det är han mest känd för att han är med i det här programmet där de sputar klägg på varandra i ett barnprogram.
Är det en riktig människa som heter Daidalos?
Ja, men det är väl han, dramatisk skådespelare som spelar Daidalos.
Jag tittar inte på barnprogram nu för tiden.
Nej, inte jag heller nu för tiden.
Börjar jag avsnitt?
Leif André.
Slime-tanken är fylld till bredden, på höjden och på hela ledden. Så får vi lov, så får vi lov och sjunga Krampusvisa.
Anders, varför tror du att Pasifae ville ha en ihålig ko av trä?
Nej, det vet jag inte varför hon ville ha, nej.
Jag kan ge dig en ledtråd, det är något snuskigt.
Att han skulle stoppa, nej, det vill jag inte tänka på, nej.
Hon var ju kär i den snövita tjuren.
Ja.
Varför tror du hon ville ha en ihålig ko av trä?
Hon skulle stoppa in tjuren inne i hålen och smussla undan den. Nej, jag vet inte.
Hon skulle smyga in i ihåliga kon och lyckas ha sex med den snövita tjuren. Lura tjuren att ha sex med henne.
Det är skitsnuskigt.
De var perversa de gamla grekerna när de hittade på sina myter. Ja, det är inte mitt fel, eller hur?
Nej, nej.
Pasifae blev gravid och födde en varelse som var hälften tjur och hälften människa. Minotauros.
Nej, det är inte sannolikt det här.
Nej, det är inte sannolikt. Det är en myt. Det blev besvärligt för kung Minos att ha ett monster som sprang runt och åt människor.
Ja, ja, ja.
Så därför vände han sig till oraklet i Delphi. Mm-hmm. Och hon sa att Minos skulle bygga en labyrint att ha Minotauros i.
Ja, ja.
Inte en bur.
Nej.
Inte en fängelsecell, utan en labyrint vars usp är att man kan ta sig ur. Och att det är väldigt, väldigt svårt.
Mycket, han var med och tipsade om ett staket.
Exakt. Uppdraget att göra labyrinten gick återigen till uppfinnaren Daidalos. Han som med så framgång hade gjort den här ihåliga kossan.
Ja, och som också har stor framgång på Sveriges Television Barnkanalen i form av Leif André.
Slimet rinner över spisen. Mutten äter så det fiser. Så får vi lov, så får vi lov och kugga mutters visa.
Sagt och gjort, Leif André byggde labyrinten och de stängde in Minotauros längst inne i den och matade honom vart nionde år med 7 pojkar och 7 flickor.
Ah.
Sen följde sig inte bättre än att kung Minos son dog och att han anklagade atenarna i Aten för dödsfallet.
Jag vet att han inte anklagade typ atenarna i liksom Borås eller så.
Ja, 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 Minos var ju kung av Kreta.
Ja.
Och att Kreta och Aten, de hatade varandra.
Ja, ja.
Minos anföll Aten.
Människorna som bodde där alltså.
Ja.
Städerna i sig hade väl inte känsloliv på det sättet.
Det vet man aldrig.
Nej.
Kung Minos anföll Aten och besegrade dem och bestämde att från och med nu då skulle atenarna behöva skicka de här pojkarna och flickorna som man skulle mata Minotauros med.
Mm.
Det var såklart tråkigt för atenarna.
Mm.
Så vid tredje tillfället så beslöt prinsen av Aten, Theseus, att han skulle åka med till Kreta under förevändningen att han var en av dem som skulle offras, men väl där döda Minotauros. Han informerade sin far, kung Aigeus, eller Aigeus kanske, jag vet inte riktigt hur det uttalas, A-I-G-E-U-S,
ha.
Kung Aigeus. Och Theseus kom också på en himla dum idé. Han sa till sin far att om han lyckades med det här superfarliga uppdraget,
ja,
att döda Minotauren, så skulle besättningen på hans fartyg på väg tillbaka till Aten byta ut det vanliga svarta seglet mot ett vitt för att symbolisera seger. Anders, tror du att den här kockade idén är ett upplägg för något som kommer hända senare i berättelsen?
Absolut!
Theseus åker till Kreta och träffar prinsessan Ariadne som ger honom ett svärd och ett garn nystan,
ja,
för att han ska hitta ut ur labyrinten när han väl dödat Minotauros.
Mm.
Det här garnnystanet, det där känner man ju till ganska väl. Det har man ju hört talas om tidigare.
Ja, att man använder garnnystan för att hitta ut, ja.
Ja, Det kunde han alltså inte tänka ut själv, den korkade Tesefs. Tesefs går in i labyrinten, lägger snöret efter sig, lyckas döda Minotauros och hittar dessutom ut genom att följa snöret tillbaka. Succé! Succé!
Ja.
Men på väg tillbaka till Aten
så
glömmer den korkade Tesefs att byta ut det svarta seglet mot ett vitt. Och hans far, kung Aigeus, som verkar minst lika korkad som Tesefs, förutsätter att hans son har dött under resan.
Mm.
Kungen står och spanar ut, ser det svarta seglet. Nej, min son har dött. Och kan inte hela, han kan inte vänta en halvtimme tills skeppet kommer i hamn för att försäkra sig om att sonen är död. Nej, nej, nej. Han begår självmord där och då av sorg. Dränker sig i havet.
Amen.
Som därför fick namnet Egeiska havet efter Aigeus, då Aigeus.
Mm.
Ja, det var olyckligt.
Ja, men jag börjar tänka på en annan grej.
Varför?
När man seglar, om man då har seglen uppe men samtidigt går för motor.
Jag tror inte att Tesefs hade en motor. Nej, i antika Grekland.
Men nu för tiden, om man seglar och går för motor samtidigt, då ska man ha uppe en svart trekant, alternativt tror jag svarta segel. Kan det sitta ihop?
Vet ej.
Nej, det är klart vi inte vet.
Om du som lyssnar vet, skriv till fragga@andersockmans.se. Vilken ångest TSF måste ha fått. Hans tankspriddhet gjorde att hans far tog sitt liv.
Ja, nej, det är sånt som man ligger vaken på om natten sen efteråt.
Ett annat tecken på att TSF inte hade alla hästar hemma är att han senare döpte en son till Hippolytos. Det är inte schysst.
Hippolytos? Ja, det beror ju på.
Ja. Det här var berättelsen om minotauren Minotauros. Jag hade kunnat prata minst lika länge om kentaurer, men det tänker jag inte göra.
Nähä.
Inte i det här avsnittet, i alla fall då hade du somnat kanske.
Nej, jag har blivit engagerad nu.
Sen finns det ju här, det här gamla skämtet ju.
Mm-hmm.
Vad knäckande det hade varit om man hade haft en minotaur som pappa och en kentaur som mamma.
Mm-hmm.
Och att man själv då liksom fick underkroppen från pappan, överkroppen från mamman. Och blev en helt vanlig människa. Ja, det här var skillnaden mellan kentaurer och minotaurer. Ola, hoppas du lyssnade. Och brevskrivaren Axel, hoppas att du och brorsan är nöjda.
Han ville bort från jobb och fru. Han var så less på allting nu. En flygbiljett, då var det klart. Till varma Grekland, så underbart.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT Värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi. Aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Dags för lite återkoppling. Därför kör vi vår jingle som berättar att det är dags för återkoppling.
Pling, pling,
pling,
pling,
återkoppling,
återkoppling,
pling.
Hallå grabbar, i avsnitt 70 pratar Ankan om brevduvor som säljs för stora summor. Hur funkar det sen då? När man kommit hem till den kinesiska köparen. Hur vet den att den har fått ett nytt hem som den ska flyga till i fortsättningen? Snöpligt att köpa en duva för 16 miljoner som sen flyger direkt tillbaka till Antwerpen så fort man släpper lös den. Hur funkar det här? Ha det bra och tack för alla skratt. Jag vet inte exakt hur man gör. Jag har försökt att ringa Malmö brevduvförening men de har inte svarat. Jag vet också att det är en viss risk att lägga för mycket pengar på en brevduva. Inte minst när jag läser detta i Aftonbladet från 2020. Jag tar ingressen. Tusentals brevduvor har flugit vilse på senare tid. Varför duvorna plötsligt flyger fel och tycks ha tappat sin navigationsförmåga är oklart. Vi har diskuterat det mycket de senaste dagarna, men det är svårt att komma fram till vad det kan bero på. Något kan ha hänt i atmosfären, men ingen vet vad. Det här säger Adnan Suberovic, ordförande i Svenska Brevduveförbundet.
Jag tror att det har med UFO:n och aliens att göra.
Nej, men jag tror eventuellt att det kan ha med solstormar och förändringar i jordens magnetfält att göra.
Och kanske
det här är ju fält som duvorna använder sig av när de navigerar.
Jaha.
Så att innan du skickar iväg din brevduva för 16 miljoner, kolla att det inte varit någon solstorm på senaste. Ett litet tips.
Ja, men man kanske kan ge duvan ett garnnystan. Och sen att det släpper en tråd efter sig då, så kan man bara hala tillbaka duvan då.
Absolut. Det är briljant.
Ja,
med fiskelina och så till en jättestor fiskerulle bara.
Precis.
Beva tillbaka den. Har du mer återkoppling, Måns?
I förra avsnittet berättade jag att Norrbotten, Västerbotten och Österbotten i Finland alla fått sina namn från Bottenhavet.
Ja.
Så här skriver Martin.
Jag tänkte på det redan då. Nu är du ute och vimsar här, tänkte jag.
Varför det?
Ja, för du glömde bort Bottenviken överhuvudtaget.
Mm-hmm.
Mm.
Så här skriver Martin. Västerbotten ligger inte väster om Bottenhavet. Bottenhavet ligger norr om Åland och söder om Kvarken eller Bottenviken, alltså ligger Västerbotten norr om Bottenhavet och borde därför heta Nordvästerbotten. Gästrikland, Hälsingland och Medelpad och eller Ångermanland borde vara Västerbotten. Om det inte är så att namnen Västernorr och Österbotten har fått sitt namn från Bottenviken.
Ja.
Brevskrivaren fortsätter. Kanske vore det bättre att hålla sig till namnet Kvarken för Bottenviken och döpa om landskapen till Västerkvarken, Norrkvarken och Österkvarken för att motverka förvirring. Varma hälsningar, Martin kulturgeograf. Ja, men det är ju mycket bra idé för att motverka förvirring.
Ja, det gillar du alltid.
Och sanningen är att jag hade blandat ihop det lite.
Ja.
Jag trodde att Bottenviken var en del av Bottenhavet.
Ja.
Och så är det inte.
Nej.
Vattnet mellan Sverige och Finland från Stockholm och Helsingfors ungefär och norrut, hela vägen upp till Kalix, heter, vad heter Ankan?
Nej, inte två delar till. Först Bottenhavet, sen Bottenviken.
Det heter Bottniska viken.
Ja, ja, ja.
Hela det heter Bottniska viken. Och Bottniska viken delas upp i sex delar. Här kommer de från norr till söder.
Aha.
Bottenviken längst upp i norr.
Ja.
Sen Norra Kvarken.
Ja.
Sen Bottenhavet.
Aha.
Sen Södra Kvarken, Ålands hav och Skärgårdshavet.
Ja.
Yes, där har vi det. Ordet botten betyder ursprungligen vik. Så Bottniska viken betyder alltså Vikiska viken. Och Bottenviken betyder Vikviken.
Klart och tydligt.
SMHI varnar för kuling i Bottenviken och Norra Kvarken. Det väntas blåsa 14-17 meter per sekund.
Nu ska vi gå in under mitt favoritämne, nämligen djur. Hej! Mitt barn Åke säger att delfinens andningshål är deras näsa. Vi undrar därför om de kan bli täppta i andningshålet och hur gör de då? Tack för ett underbart program, det här skriver Elin. Först och främst tror jag att det är så här, Måns, att vi måste reda ut begreppen här, andningshål och blåshål.
Mm-hmm.
Alltså blåshål, det är det där på ryggen på delfiner.
Just det.
Andningshål har jag förstått, det är det som valar gör i isen för att de ska ha något ställe att gå upp att andas.
Ah, ja, ja. Det heter inte andningshål, det heter blåshål.
Så blåshålet är på något sätt valarnas motsvarighet till näsa.
Men det är ett andningshål.
Didrik på Naturhistoriska riksmuseet, han är jourhavande biolog. Och det är inte bara du och jag, Måns, utan i princip alla i svensk media, om de har en fråga om biologi, som ringer till Didrik. Men nu är han med oss, Didrik, hallå?
Hallå, hallå.
Kan man säga att du är lite så biologikändis, Didrik?
På scennivå kanske.
Ja, men jag tänker att du är lite biologins motsvarighet till poppens Fredrik Strage.
Det är väl Fredrik Strage som är poppens motsvarighet till biologins jourhavande.
Hur länge har du varit jourhavande biolog?
Ja, 10 år ungefär. Ja.
Hur ofta händer det att folk ringer mitt i natten och frågar om du är vår, eller?
Mitt i natten är inte så många...
Det är bara vi.
Privatpersoner som ringer, men däremot så kan ni ju ringa, vad heter det?
Aftonbladet.
Press, precis. Aftonbladet ringer gärna. Och TT av någon anledning ringer gärna på juldagen. Det är väl kanske den tråkigaste. Det händer ingenting annat då. Då ringer de desperat.
Vi ska reda ut det här nu då. Först och främst, blåshålet. Det är liksom valarnas andnings... Det är deras motsvarighet till näsa, det kan man väl säga.
Ja.
Och då är frågan, kan de lukta med sitt blåshål?
Nej, det tror man inte att delfiner kan göra.
Nej.
Man har kollat både på tandvalar, dit delfinerna hör då, och på bardvalar. Och tandvalarna verkar inte ha någon förmåga att känna lukt i luften via blåshålet överhuvudtaget. Men bardvalarna verkar finnas en del som i alla fall kan känna lite lukter.
Mm.
Och man tror till exempel att Grönlandsvalen, som är en arktisk bardval, att den kan känna lukten av krill på långt håll. Mycket krill, där luktar inte rosenblad liksom.
Jaha.
Och då råkar jag känna till där det finns mycket krill så luktar det som kolsoppa.
Ja, det är inte direkt rosenblad liksom.
Ja, det är kolblad.
Då tror man att det skulle kunna vara en grej som grönlandsvalar skulle kunna känna lukten av och simma åt de håll då där det finns en stark kolsoppelukt då. Men det som är speciellt också med bardvalarna är att de har ju två blåshål, alltså typ som två näsborrar kan man säga. Medan delfiner, andra tandvalar, de har bara ett. Och har man två näsborrar, då har man ju liten chans att i alla fall kunna ha lite stereolukt.
Just det.
Och då skulle grönlandsvalen kunna ha nytta av dem. Om den
luktar kolsoppa så vet den vart.
Tänkte att nu är det kolsoppa bort snett fram mot höger. Då kör vi dit.
Ja, men, så att om man ska sammanfatta så valar med tänder, inget luktsinne. Valar som har såna här, att de är sila vattnet, lite luktsinne kanske.
Ja, precis.
Men du, sen var ju inte det här frågan, utan frågan var ju liksom valar kan bli täppta i näsan, om de kan få stopp i näsan.
Ja, då kollar faktiskt med min veterinärkompis Åsa, som i sin tur kollar med veterinärkompisen som jobbat just med delfiner i delfinarier.
Ja.
Och de hade aldrig varit med om att de hade blivit så täppta i näsan så att de inte skulle kunna andas.
Nej.
De kan bli sjuka, de kan få olika influensavirus eller förkylningsvirus eller även bakterieinfektioner,
ja,
i luftvägarna då. Men de hade aldrig varit med om att de hade blivit liksom så täppta i näsan att man kan ju själv känna ibland att man är så täppt i näsan att man andas med munnen.
Ja.
Men så är det inte för delfinerna. Och tur är det.
Ja.
För de kan inte andas med munnen.
Nej.
Deras luftstrupe går liksom, den har som en förlängning. Så den går liksom rakt upp i näshålan.
Mm-hmm.
Och så sväljer de liksom maten runt den här förlängningen. Liksom.
Så de kan inte andas med munnen? Om man sätter gaffatejp över blåshålet så kvävs de?
Ja, det var inte snällt gjort.
Nej, det ska vi inte göra.
Nej, och jag har läst att det har hänt olyckor för valar som har fått grejer då i blåshålet.
Ja, det finns en del rapporter om grindvalar och en del tumlar och delfiner där har fastnat fisk i näshålan liksom, på väg upp i blåshålet.
Ja.
Och då tror man att det är så att det är fiskar som har kämpat för sitt liv liksom, att de blir uppätna av valen eller delfinen och försöker verkligen slingra sig för att inte hamna ner i magen. Liksom.
Ja.
Då tror man att de har liksom lyckats klämma sig in i näshålan. För den här grejen från luftstrupen som går upp i näshålan, den är liksom inte helt fastväxt utan den sitter där och hålls på plats. Liksom. Men det skulle gå att kunna klämma sig igenom där och på så sätt hamna i luftvägarna. Med våld liksom. Om en fisk verkligen försöker bända sig för att inte bli uppäten.
Som när man äter spaghetti och råkar nysa och plötsligt har man spaghetti i näsan.
Ja just det. Fast du har mycket lättare att köra upp spaghetti i näsan. För du har inte den här luftrörsförlängningen upp i just näsan. Som ska förhindra spaghetti i näsan hos malarna.
Men en riktig...
Utan du kan ju nästan... Liksom, om du anstränger dig så här Karl-Einar Häckner-style. Så kan ju du dra upp en spaghetti eller whatever han nu drar upp där. Genom munnen upp i näsan.
Ja, och det är supersvårt för delfiner.
Men det är supersvårt partytryck för delfiner.
Men en riktigt, riktigt panikslagen fisk kan i riktigt olyckliga fall tas upp där och då kvävs valen.
Då finns det ju stor risk att valen kvävs där. Men i vissa fall så kanske om det är en smal ål eller någonting, då kanske den till och med lyckas slinka ut ur näsan. Spaghetti-style liksom. Men är det en plattfisk, motfjäll... Inte kul alltså.
Men du, jag råkar veta Didik, att du till och med har skrivit en limrik om det här tragiska ödet.
Va?
Ja,
du, kommer du ihåg limriken eller ska jag läsa den för dig?
Ja, jag tog fram den precis här.
Ja, jag kör.
Ja. Det här handlade om en grindval. Det var en långfenad grindval från Nordsjön. Försökte höja sin stämma till Tordön. Men när struphuvudet brast så att den tunga stod fast att rösten lät mest som ett mordstön.
Oj, oj,
oj. Så i det här fallet så var det praktiskt en tunga då som hade fastnat i den här grindvalen.
Men du, då har vi ju rätt ut det här mycket redigt och noga. Är det alltid en fest att ha dig med?
Jag frågar från er, får man väl säga. Och från Åke som undrade om den stackars delfinens nästäppa.
Ja, men då kan det inte bli täppta av förkylning. Har de riktigt, förlåt att jag svär, jävla otur, så kan det simma upp en fisk bakvägen och då kan det gå illa.
Ja.
Du Didik, ha en mycket trevlig eftermiddag och ta mycket väl hand om dig.
Ja, detsamma. Ha det fint.
Detsamma. Hej.
Hej.
Hej då.
Ankan, nu blir det grabbigt.
Oj, det brukar jag vara lite känslig för.
Det blir lite väl grabbigt nu kanske.
På vilket sätt? Får jag gissa?
Ja, säg.
Det ska handla om är det kiss och bajs nu?
Ja, det är det.
Nej.
Det är kiss och bajs.
Okej, låt oss höra.
Men det är också intressant. Grabbigt men lite intressant.
Ja, det går ju att kombinera.
Så här skriver Mackan.
Mm-hmm.
Tjena!
Tjena!
Jag och en kompis satt och såg filmen Batman Begins ikväll.
Mm-hmm.
Då är det en kille som blir dödad när han står på toaletten och kissar.
Mm-hmm.
Båda två började direkt fundera på om man slutar kissa då eller fortsätter tills man tömt blåsan, så att säga. Med vänlig hälsning, Mackan. Ja, men det är en ganska grabbig fråga.
Ja, det får man säga.
Men ändå en bra fråga.
Ja.
Jag skrev in den här frågan i ChatGPT.
Mm.
Jag skrev, kissar alla människor som dör på sig? Och då svarade ChatGPT så här, citat. Nej, det är inte vanligt att människor kysser andra människor som har avlidit. Det finns olika sätt att visa respekt och sörja för en avliden person. Men att kyssa dem anses generellt inte vara en traditionell praxis i de flesta kulturer och samhällen.
Ja, det här med AI blir ju bättre och bättre.
ChatGPT blandade alltså ihop kissa och kyssa.
Ja.
Ja, så då skrev jag in så här. Nej, inte kyssa. Kissa. Och då svarade ChatGPT så här, citat. Jag ber om ursäkt för missförståndet.
Såklart.
Nej, det är inte vanligt eller socialt accepterat att kissa på människor som har avlidit. Att kissa på någon är inte en respektfull eller passande handling i något sammanhang.
Nej.
Särskilt inte när det gäller en persons död.
Nej, alltså det är fantastiskt med AI. Alltså det blir bättre och bättre.
Och nu antar jag att jag är bannad från att besöka bårhus och begravningar i hela världen.
Ja, framförallt i Kina.
Och har säkert hamnat på någon lista över registered sex offenders och så. Men ChatGPT har ju helt rätt på sätt och vis. Man inte kissa på avlidna.
Nej, eller kyssa avlidna. Det känns lite
Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Men det var ju inte det som var Mackans fråga.
Nej.
Det var ju inte så att Batman ställde och kissade sig på killen som blev dödad.
Nej. Det var en kille som blev dödad och då fortsatte han kissa, var frågan.
Jag bestämde mig för att söka information på mitt vanliga gamla sätt. Genom att binga och altavista.
Mm.
Detta händer med kroppen när du dör. Hjärtslagen och andetagen upphör.
Mm.
Och cellerna i kroppen använder upp det sista syret som finns kvar. De första sekunderna efter hjärnstoppet ökar faktiskt hjärnaktiviteten.
Mm, jag har läst om det. Det är då man kanske gissar då att man ser ljuset i tunneln och allt det där.
Just det, neurologen Jimo Borgigin.
Bra namn.
Från University of Michigan mätte hjärnaktiviteten hos råttor före och efter döden. Hur han gjorde detta var nog inte helt schysst. Jag tror tyvärr inte att han satt och väntade på att råttorna skulle dö en naturlig död.
Det kan vi inte veta.
Det vet vi inget om. I vilket fall, i 30 sekunder efter hjärtstoppet så fortsatte hjärnvågorna att fluktuera på samma sätt som normalt. Och till och med ökad aktivitet. Och precis som du var inne på så kan det ju vara därför som människor som återupplivas efter en hjärtattack ibland berättar om drömlika syner. Men det här med att kissa på sig då? När du dör slappnar dina muskler av, däribland dina ringmuskler.
Såklart.
Och ringmuskler har vi på några ställen i kroppen. Munnen är en ringmuskel.
Ja.
Ögonen.
Ja.
Inne i ögat kan pupillen ändra storlek eftersom regnbågshinnan, eller iris som det också heter, styrs av en ringmuskel.
Ja.
I magsäcken är övre magmunnen en ringmuskel.
Nedre magmunnen också väl?
Kanske, det stämmer säkert. Det stämmer säkert.
Ja, jag vet inte. Ja.
Men på övre magmunnen, precis där, har jag ett stort R från när jag var bebis. Och eftersom jag sitter med bara överkropp så kan du se R-et här. Ser du det?
Ja.
Ser du det?
Ja, ser du det?
Ja. Så jag antar att något var fel.
På magmunnen?
Ja, jag tror inte att de opererar mig för skojs skull.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Jag har också ett stort oförklarligt är uppe i hårbotten.
Jaha.
Nu när jag har fått vika så syns det mer och mer. Ingen av mina föräldrar vill kännas vid att de har tappat mig på skallen.
Nej.
Så det där äret har tydligen bara dykt upp av sig självt.
Jaha, men vad har det med ringmuskler att göra?
Ingenting.
Nej.
Men ändtarmen är naturligtvis också en ringmuskel. Vår mest kända ringmuskel.
Ja, ja.
Ringmusklernas Harry Styles.
I'm really, really grateful for this and I'm very aware of my privilege up here tonight.
Munnen, ögonen och övre magmunnen är Liam, Lewis, Nile och Zayn.
Mm. Ja. Folkbandsreferenser här.
Just det. Mm. Är du en directioner, Anders?
Nej, absolut inte.
När en ringmuskel slappnar av så öppnas den.
Mm.
Och har du hört det här någon gång då, Anders?
Mm.
När man dör så bajsar man automatiskt på sig.
Nej, det har jag inte hört.
Har du aldrig hört det?
Nej.
Jag har hört det många gånger, men det stämmer inte.
Nej.
Riktigt. Ringmuskeln slappnar ju av, som jag har berättat, och därmed kan tarminnehållet rinna ut.
Mm.
Men vid normal tarmtömning, som du utövar dagligen, Ankan.
Ja, de flesta av oss.
Så samarbetar väldigt många muskler. Musklerna i tjocktarmen drar ihop sig och pressar fram avföringen mot ändtarmen.
Ja.
Och det händer såklart inte när man dött. Så det är inte så att man automatiskt bajsar på sig.
Det är om det ligger något precis i loppet, så att säga.
Nej, men man kan läcka lite.
Ja, ja.
Men man bajsar inte på sig så som man bajsar i normala fall. Men hur är det då med kisseriet? Det var ju det som var Mackans fråga.
Ja.
Jo, det är samma sak. I slutet av urinröret finns en slutmuskel. Och när man kissar normalt så slappnar den här av och öppnar sig.
Mm.
Varpå muskulaturen runt urinblåsan drar ihop sig och liksom pressar ut urinet genom urinröret.
Mm.
Så när man dör så kan urinen rinna ur om urinblåsan är välfylld. Detta är vanligt, men det är inte så som när man normalt kissar.
Nej.
Så Mackan, killen i Batman Begins som var mitt i att kissa när han dog. Trycket i strålen kommer genast avta. Det är möjligt att det kommer fortsätta droppa urin, men kissa färdigt, det kommer han inte göra.
Tydliga svar, Måns. Bra!
Det här avsnittet går mot sitt slut. Ska jag dra en sista återkoppling?
Gärna!
Den kommer från Niklas. Hej Anders och Måns.
Hej.
Här kommer lite återkoppling om formatkriget mellan Betamax och VHS.
Just det, just det.
Videobandspelaren Betamax lanserades som ett sätt att spela in program från TV och titta på dem i efterhand. De flesta TV-program var max en timme långa, så Betamax-kassetten designades med kapacitet att spela in 60 minuter. JVC däremot valde en något större kassett för sitt format VHS. Och i denna större kassett fick det plats med ett 62% längre magnetband. Genom att dessutom ha en något lägre hastighet på bandet, vilket medförde något sämre bildkvalitet, så fanns det plats för upp till 120 minuter video på en VHS-kassett. Det vill säga tillräckligt för de flesta långfilmer på den tiden. Detta var helt avgörande för utbudet av hyr- och köpfilmer. Med vänlig hälsning, Niklas.
Det där minns jag mycket tydligt.
Vadå?
Min brorsa hade spelat in det som var hans favoritfilm på VHS.
Jaha.
Nämligen Birdie.
Ja.
Ja. Och jag såg den där och tyckte det var en fantastisk film. Det blev också min favoritfilm.
Mm-hmm.
Men den var över 120 minuter.
Jaha.
Så de sista kvarten typ, den har jag aldrig sett klart.
Han dör.
Ja, sen har jag gått och sett, sen har jag gått och sett teaterföreställningen, så jag vet hur det slutar.
Inte för att spoila,
nej,
men han överlever. Ja. Men fortsätt gärna skicka frågor till oss. På vilken adress, Ankan?
Fråga @andersochmans.se. Vi hörs igen nästa vecka, för då är det nästa vecka. Tills dess, ha det så bra. Hej då.
Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.